fackföreningen här och fick vi nya direktör. Timlönen blev 35 och 40 euro och 25 euro för utarbetarna då. När de fick avtal med bruket.
1906.
Det var 1906, ja. Han hette Victor Larsen, ja, som direktör. Sen han, Staff, han hette Kassör Larsen innan han hette tungnamn Staff. Han utsågs till förvaltare samtidigt som han var. Hade han om pengarna. Ja. Han var gift med en dotter. En dotter till handlarlinjen i Jämsö. Hon hade två bröder, ser du. Den ena han var stings på bryt på stationen i Olofström. Och den ena han var föreståndare för Olofströms affär.
Brukshandel.
Och de hade sån kontroll, förstår du. Så jag vet min svärförtal om. Han och Tati, de hade sett en annons som billigt kaffe, 60 kilo var det i påsen. De skramlade till det och skickade efter en påse. Men det dröjde inte längre till vinkallat på kulturen. Skulle redogöra varför de skrev ett kaffe när de hade brukshandling. Så de dominerade precis här. Och hon... Men sen han, den här Larsen, han gick, eller Staff, han gick i pension. Och på den tiden var det därför de rev Lilla Holgen. Det var meningen Lilla Holje skulle bli en bostad för gamla pensionärer. Och där bodde en pensionär som hette Dyring. Han hade varit Blek- och Klaus-lagarnas förman här i många. Han kom ifrån Karlstavri. Han har ju, ja, han har en son som lever här inne. Och han bodde där ute. Med sin denne förstand i Karsten Larsen. Det fanns fonder på Olofströms bruk som skulle vara till att hjälpa gamla änkor efter att arbeta på Olofström. Och där kom det ner en dag, där var den gruppen, han var sjuk. Och de hade en kassör här då, hans hjälp. Han var invalid, han gick med kryckan, den ena benet hade han fördärvat som ung pojk. Så när de då skulle kvittera ut så det, istället för 10 så stod det 15. Istället för 5 så stod det 10. Så var det en av tösarna som kom och skulle kvittera ut och sa, hon sa, mycket ska jag inte ha. Det ska du ha, sa gruppen, eller han, kassören. Titta här, sa han, det är där du ska ha 15. Ja, hon var dotter till en gammal smed som heter Europa, Karl Johansson heter. Och då uppdagade det, hade den rige kassören plockat av de medlen. På den visst han delade ut en 5 av mina på var post. Och stack i egen ficka. Sen när direktör Söderlund fick reda på detta sen, då blev han så förbannad så han skulle inte få en pensionsläge ner i Lilla Oljen. Utan han fick köpa en fastighet ut i Jämsö. Där bodde han till att slänga ner på sig. Men det var typiskt med mening om hur bra de hade det. Hade de hjärt att tala inte av de fattiga med. Nuvarande Sysselkulen där byggdes som bostad av en ingenjör som heter Abrahamsen. Och den har blivit ombyggd flera gånger sen. Ingenjör Granfors bodde där, Holten har bott där. Staff flyttade från brukshandeln dit när Abrahamsen flyttade den. De bodde i Ekbacka så jag följde ju där när de
byggde. Vilket år byggdes Sysselkulen?
Ja, har du det? Och det var svårt, men jag var väl en... Ja, vi var ju 10, jag 10 år. Det var nog på 1907, 1908 eller någon gång. Jag kan säga att bestämt. Staff flyttade från brukshandeln övre våning omkring 1906. Så den byggdes då nu på 1904 eller 5 ska jag tro. Ja, sen hade han sån högtsvärdig fru den här dagen, den där vi måste tala om mig. Den där stora landsvägen gick förbi laggården där upp till de här bruksfastigheterna. Det var Enkelleken och det var bort och sen var det Björklund och det var Ekbacka.
Blåbygget.
Ja, Blåbygget kallade de med det för det var Björklund och det.
Ja,
och sen var det, där gick vägen ifrån. Kom ner för gatan, gick förbi laggården där och förbi kassörs då. Och så sa hon där att hon ville inte se pöbeln. Vi gick hem från bruket, så var det kläder i arbetskläderna, förstår ni. Så de mot ett fält, de fick plantera en granhäck den sidan stengäret, för det skulle ju rymma. Så hon slapp och se dem. Så var hon född av en fattig handlare i Jämsö. Jag menar, det var typiskt då, så var det. Det var för att gubba hennes gubba hade hon upp sig och för att få honom. Men hon fick sätta en rullstol innan hon fick sluta, så hon fick för sin straff. Hon var så jävlig mot jungfruar, det minns jag. Det var knappt några törsar som kom i jungfruar. De jobbade en månad och kvart. Det slutade. Ja. Nej. 1911 kom direktör Söderlund hit. Han kom ifrån Finspång. Där hade Larsen i Eskilstuna slutat. Där kom Söderlund hit. Och det var han som rev Lilla Hull.
Det var egentligen
synd. Ja. Han, till och med det gamla vildbogeträet som vi hade där uppe i backen. Det sågades ner med. Och det var en gammal plats där när man kom ifrån gamla brukarmålarvägen, och så gick man vägen så ner från backen och så ner till Olofström där. Så hade vi en genväg över det. Där under den, det var ett väldigt stort träd. Och stammar var så tjockt som så. Och så var de visst ihålig. Med väldigt många stora grenar. Det kallades för viloboken. Och det hade fått namnet efter snappefejdens tid då när Karl den XI var här och slogs med snapphanarna och danskarna. Det hade de slått läger där uppe och där hittade det viloboken från den dagen.
Det finns väl en
ja, ni har minnesmärke. Ja. Fackföreningen, de bildades där. De gubbarna samlades under det trädet och bildade första fackföreningen i Olofström. Ja, men. Vi hade ju bara stöta. Jag var ju med i underhandlingskommittén i 6 år, så vi fick tas med de där gubbarna, var det först och sist. Men jag kommer ihåg, vi hade 10 veckors lockout en gång här, det var 1914. Då vi kom ut ikväll, på en kväll, vi skulle gå hem, det var på fredagskvällen. Så fick vi ett brev, och i det brevet man öppnade så stod det från och med nu. Har din anställning upphört på Olofström. Men kommer du in imorgon bitti och skriver på ett kontrakt, så är du välkommen igen. Och då blev det, gick ut till Folkets hus, mangrant, och vi blev hemma dagen efter, var ingen som gick ner. Ja, det var visst ett par stycken som blev så kallade strejkbrytare. Men vi blev hemma och sen bades inte bättre än vi var några pojkar, vi stod utanför kontoret och tittade en dag, så en grabb som var stockholmare, han jobbade som svarvare här. Då sa han, nej, sa han, nu slutar jag här, så jag inte här väntar, jag åker hem. Så han gick in så, och fick sitt betyg och kom ut och var så spelade, så hade de skrivit slutat under pågående lockout, och det betydde lockout för fackförening, betyder det. Det tog hela landsorganisationen om, tog de hand om det, hade varit vanlig strejk, hade varit förbund förklarat det. Men nu fick vi hela landsorganisationen bakom. Och de satte igång insamlingslist över hela Sverige. För vi hade inte stort, men hälften organiserade. Där 1909 var det organiserat nästan mangan. Men sen var det, kunde inte, det kostade 1,65 i månaden. För en fullbetal, och det åkade lite med, utan de lade stryka sig minnet. Så vi hade många organiserat, vi hade några så vi inte fick några pengar. Så jag hade 12 kronor i veckan och far hade 18, det minns jag. Och så skulle vi lägga 1 krona per man då till insamling, sen hade insamling över hela Sverige. Så de lyckades underhålla de där grupperna med. Så vi gick i 10 veckor innan det blev uppgjort, men det blev uppgjort. Så det är jag, hon hade ju tur.
Det var rätt mycket fackföreningar som gick 1,65
i månaden.
Jag säger månaden.
Ja. Nej, nu vet vi ju, det var i veckan. Vi hade ju... Ja, fan, men det var veckan eller 14 dagar. Vi hade 14 dagars avlöning på den tiden. Ja, fan, det var det. Jo, så skriver jag här då att minnas. Jag fick att nu jag inte far med kaffe. Jag var inte uppe 5 år gammal då. Och sen hade vi kaffestationen invigdes, järnvägen invigdes 1902. Järnvägen emellan Jems, Jämlats Ulvesborg, Ulvesborg med Jämshög. Och så ska jag ta dem en bra historia, för vi hade en präst i Jämsen, vad heter han, Torelli. Näsmaprästen, han var ju doktor med. Vi hade då fick ju kommunerna satsa pengar, vi Jämshög satsade 100 000. Och Näsum satsade 7. Sen hade järnvägen hade gjort i ett eller ett par år sedan en konkurs, så fick vi Jämse fick 10 000, minns jag, och Näsum fick väl 7. Jo, när det där debatterade det Jämse eller Näsum, hur viktigt det var med att få en järnväg dit. Så det framhöll värdet av den kulturen som inverkade där. Så sa begärde han prästen ord, så sa han, den kulturen de har i Sölvesborg, jag ska ta mig på att köra hit med hästryssar. Så jag menar nu, jag har en del med goda minnen.
Vad heter
den prästen
som sa
den? Torelli. Han har ett barn som har stora gårdar där ute. Ja, det är när man är vid Östafors, när man tittar rätt över, så där nere mot skogen, där har hans son ett stort ställe. Det är ju släkt med Gullegumbo som
är det han, det?
Jaja, men han Torelli son, han har gift med en dotter till Gullis bror. Jon heter han.
Jon,
vi var exiskamrater. Han var han sköt... Kvarna nere ute vid.
Åka Kvarna,
det stämmer ju. Ja, då. Jo då, så att det... Ja, jag tror vi ni ska börja med det andra nu så länge sen. Jag tillkommer ihåg mer.
Jag
skulle föreslå att hör om ni kan få låna den där nere. På
biblioteket?
Ja. Så det, jag vill inte gärna bli av med.
Nej, det är så fint.
Ja, det är
inbjudna.
Här uppe är det andra
på
lön. Ja, då är
det inbjudna. Man bjuder på Strömms nya hotell.
Ja, då.
1935.
Ja. Mm. Det är roligt. Så då, det hade gått 200 år för Olofström. Det var 200 års jubileum. Mm.
Ja.
Men det var på nuvarande hotellet.
Men jag, som sagt, försök med det och hör om ni kan få låna den där nere. Så kan ju en läsa här. Sen kan ni skriver ju anteckningar.
Ja.
Där får ni nog behållning under stund. För att ni... Var
det på nuvarande hotellet som den middagen var?
Det stämmer, ja. Jag har dem. Ja. Vi dansade med. Jag kommer ihåg den där vals som var ny dag. Nu ska vi vara glada. Jag kommer ihåg en ny dag. Ja då. Det är väl lilla Holje på den tiden.
Ja, just det. Vad
fint
det.
Ja, men...
Det hade vi, det kor, men det var nog inte riktigt det kor jag hade. Jag hittade det hemma.
Ja, men...
Ja.
Jag
såg du hade det på...
Ja, vet du
varför? Nej.
Herman Sande, som bodde andra sidan sjö. Han hade en bror som hette Herbert. Jag träffade honom i Chicago några gånger. Han blev gift med Björklunds törskolp och Mogli. Varför det?
Ja,
så? Ja, Herbert. Om du ter det kort så står det en man där. Det är Herbert.
Ja, så?
Här man har fotograferat huset. Så får Herbert med sig det.
Ja.
Så det är kortet har jag haft i Sydöstern.
Ja,
jag ser att det är... Ja, jag skickade in det. Jo, för tusan grubbar här är mycket i den som är värdefullt om ni ska ha reda på lite om Olofström.
Trevligt.
Ja, men försök om ni kan låna den nere.
Ja,
annars i värsta fall, men jag är rädd om det.
Ja, det ska du vara. Ja.
Jag har de andra annars. Nej, de här gubbarna delar väl som fanns upp separator. Han nog en som heter, vad han heter nu. Ja, han slög i namnet på det. Han, de två, de blev med i styrelsen här. Sen fick de tag i Roman, han bara hade ju blivit intervjuer. Och den Roman, han blev verkställande intervjuer här då, eller direktör här då. Och han hade två flickor och en pojk. Och far var släkt med den släkten, så jag var möte på direktörsvillan som barn. Och träffade ju de där tösarna, så nu 15 skulle ju ha mig fram emot. Och pussade och gick an. En man sparkade och gav sig. Ja, ja. Det är upplevelser man kommer ihåg.
Ja, man ska komma ihåg allt.
Men vilket var direktörsvillan på den tiden?
Va?
Vilket var direktörsvillan då?
Det de har till hälso.
Jaha. Är den så gammal?
Ja. Den byggdes. Roman, första bilden jag har på Olofström, det är ett trähus som låg där nere där den stora fina Olofströmsbyggnaden är nu, där kontoren är. Det var en vit trähus där. Där bodde Roman i de tre rum och kök där. Sen på den änden, där var två rum som bruksaffär. Det var ingen affär här på den tiden. Vi hade marknad två gånger om året. Första onsdagen i april och andra onsdagen i oktober. Då hade vi stor marknad här uppe vid torget. Då sålde de både mat och levande djur. Så där när vi gick skolan, jag minns väl du de där bokarna vi...
Ja, det.
Där band vi. Kreaturen vi sålde sig.
Jag minns att min far, han berättade att han hade en farbror. Jag vet inte om du kände han, farbror Sven i Axeltorp.
Jo, men jag har träffat honom.
För det var marknad så fick han 5 öre för farbror Sven.
Ja, men ja. Ja, jag vet, vi unga, vi var ute och plockade ben och så gick vi sålde det på bruksgården. Köpte han rätta David som han var stor. Jag har plockat 5 kilo och fick man 25 öre, så där skulle man ha till marknaden. Mm. Om ni själv inte får gott att få pengar då på den tiden.
Vad var det för ben?
Vad var för ben du hittade på backen som folk hade kostat?
Ja.
När de hade ätit och kött. Sen hade de benstamp här uppe på i undervåningen på sågen som var där uppe vid ån. Nere i källaren, där hade de en ställning så stor som, ja, så långt som dit det bodde. Sen, där stod en gruppe förstås och kastade ner ben, sen var det maskineri som lutte de där stamparna som slog sönder benen där. Och hade han där fått in en tåraskall eller något så kunde det hända ibland att han kom tillbaka också.
Skulle det vara
till
benmjöl?
Ja, det gjorde de hade det till, det skulle vara för gödning på den tiden, det var så märkvärdigt.
Ja, det
var aldrig hört talas om. Det har aldrig hört
talas om. Jo, men det köpte de ju länge, vi småfolkade, vi sprang och plockade benen bara vi ner till stallet där, det var kung Davidsson och fick 25 öre, 30 öre någon gång för en påse ben, så vi skulle vi ha ett marknad.
Jaha,
en
renstad.
Jodå.
Ja, det var det. Men
det är det jag menar. Det bodde till hönsen, hade det gamla hemma i alla fall.
Läsa. Det här kan
du inte. Här har vi disponent Roman och direktör Rundqvist. Roman var när vi började, han var ju med i början, det började 1735, det var långt in, men han var den första som blev chef för Olofströms bruk. Och Rundqvist, han kom hit efter konflikten 1914, alltså när han direktör Södlund, han fick sparken här sen, han flyttade till Eskilstuna. Jo, då, så att
det är så förfärligt många år sedan han blev
bröst. Nej då, det är det. Han blev änkeman först förstås.
Ja.
Bodde han kvar här i Olofström då, Rundqvist?
Ja, han bodde där uppe vid sjön.
Ja, och på slutet hade de en villa uppe på sjön där.
Ja,
och
hade han,
uppe i backen där.
Var han kvar ända till Danfors?
Ingvar Svensson hade
ja.
Ja,
just.
Ja.
Ska
vi titta
på dem också?
Ja, men. Mm. Det är de disponenterna. Titta där.
Stod det då?
Ja. Vet du när Rundqvist dog?
Nej, jag kan inte komma ihåg det.
Det är inte så. Det är 15 år sedan.
Ja, kan det vara så länge sedan.
Ja,
det kan det
vara.
Tidingar på. Annars minns jag han var pensionerad. Jag kom bort till posten. Posten var där, bort till banken. Den är nu där på den tiden. Där satt han ofta i sin Volvo och då satt han ut med även och hälsade alltid. Och då kunde de bara hälsa och annat, men när man var på verkstaden och togs med deras akkordslöner då hatade de. Men ja, man har inget att ångra på. Nej, som sagt, den är mycket intressant, för vill ni ha reda på lite med Olofströms ursprung och utveckling, då kan ni få allt ihop i det.
Ja, just det.
Försök det, jag tycker, sen kan ni när jag läser, sen jag har redigerat anteckningar här, så får ni ta hela boken på lite grann.
Den här ekbacken som du har talat om.
Ekebacken
du har talat om. Du sa, vi var vid Ekebacken och såg det.
Ekebacken heter det huset där. Det är det stora som ligger framför en susikulle.
Ja,
susikullen ligger där. Sen hade vi en landsväg där på den tiden. Sen var det Ekebacken på den tiden, andra sidan. Där åkte jag in, jag var ett år gammal. Och sen flyttade vi därifrån 1907 och då var det 10. Vi bodde där 9 år alltså. Det var nybyggt då. Ja. När förfar och mor fick. För det hade fria hyror då. Det hade på den tiden. Så.
Ligger det mitt emot Susekullen idag på andra sidan vägen?
Susekullen där byggde det till en ingenjör som heter Abrahamsson.
Mm.
Jag minns det. Vi hade...
Ekebacken
ligger där. Vi.
Ja,
och Susekullen där.
Ja.
Det huset byggde det. Där byggde de, förstår ni?
Ja, just det.
Jag minns innan så var det som vi kallar för gastabljus, har ni hört av oss? Det blir ett ljus som hoppar så där. Det tänder ett ljus i själva jorden. Det gasar i jorden som antänder sig själv. Och där sa de då, ja de kommer snart att bebygga den kulen för det är gastabljus där. Jädra närmare där byggde de till denne ingenjör Abrahamsson. Och han blev förman vid Gipen och Töse. Och han var här i många år. Så när jag vet när jag var så gammal så jag kunde plocka bibelkonvaljer. När jag var där om söndag plockade en grann på kvätt och gick in till. Där fick jag 25 euro.
Min
farfar
har byggt kasern.
Ja, jajamän, jag minns att han och sin var det. Sin var det.
Ja,
jo, det är stort.
Ja.
Vem är frun gifta med det? Thomasens fru?
Jo.
Ja.
Hennes, min
farfar
var det.
Var det farfar?
Albert Thomasen,
inte min farfar. Ja, så var Albert, tror det. Ja, han har bott där för några år som han menar. Jag minns det. Han var något äldre, jo. Han var ett par äldre, jo.
Ja,
han var väl inte. Jag var 7. Och Torsten, han var något yngre, jo.
Ja.
Men jag minns det där pojkarna, precis. Jag minns gubben. När de snickrade, han var med och snickrade upp bladbygget, som vi sa.
Ja.
Men han och sin Olof, hans släkting, vad det
här. Ja, och hans...
vad kallade han för?
Ja, det är
de
Nanna.
Ja. Det var kompisar i
det
där berget.
Det var farmor och han
var ju syskon. Ja, jag menar det. Ja. Jo, jag kommer ihåg det där berget. Mm.
Ivar Thomasson, han gjorde väl grindarna ut på Lilla Holje, det som finns nu.
Ja, det vet jag då inte.
Jo, det har jag hört säga,
för
han var ju
snickare med. Ja. Men... jag vet inte. Han var modell, han kallades för modellsnickare. Så du vet, modellsnickrarna, de hade ju, de gjorde ju alla grejer till, när de skulle ge ut ett verk till, så fick de göra en trämodell först. Mm. Så den jag minns, han heter Niklas Persson, när jag var barn. Han var modellsnickrare på den tiden.
Ja, tack.
Ja, tack.
Ja, tack.